Välkommen till Snutsnack, Daniel.
Tack så hemskt mycket.
Ännu en ex-polis i podden.
Oh, sorgligt, eller hur? Ja, typ folk lämnar.
Ja, men lite alltså. Det är lite, på något sätt är det sorgligt. Vi ska ju gå in på vad du gör och sådär, men vad i dagsläget skulle få dig att gå tillbaka till polisyrket?
Jag vet faktiskt inte riktigt, för det är inte så att jag känner aldrig i livet. Jag har lämnat alltså, och kommer aldrig gå tillbaka, men just nu finns det inget som erbjuder direkt.
För vad är det du gör idag?
Just nu jobbar jag på ett säkerhetsföretag med företagssäkerhet framförallt. Så gå ifrån polisen. Så man märker att man har ett visst säkerhetstänk som man känner så här. Det här kan väl alla, men tydligen inte.
Nej.
Så företag ringer in när de har problem med saker och så här. Oj, det här känns jätteläskigt. Ja, men, och så kommer man med en lösning som man känner så här. Det är ju självklart, kan inte alla det här?
Ah, okay.
Tydligen inte.
Vad kan företagen av idag höra av sig? Vad är det för någonting som de känner, det här behöver vi hjälp med till exempel?
Ja, det är ju allt möjligt skulle jag säga. Det är all koppling till myndigheter och poliser och sånt som brott som de utsätts för. De har ingen vana och kunskap om sånt där. Så
ni hjälper till med det då? Ja.
Sen är det ju även alltså, rent systematiskt säkerhetsarbete. Typ sätta upp brandskydd, hur man ska göra med alla rutiner. Och
är det även så inpassering och sådana grejer också?
Eller? Ja, jag har suttit ett år på ett företag som inhyrd säkerhetschef. De hade ingen just då, utan då hyr de in oss och så sitter vi där och ja, antingen så vill de att vi bygger upp hela systematiken så vi jobbar med liksom, ja, alla papper finns i ordning och hur ska man göra om det blir en brand, hur ska man göra om det blir ett inbrott och så. Eller så är det bara i väntan på en ny chef, håll det flytande liksom.
Okej. Det här var extremt kort kring vad du gör idag såklart, ja. Men det låter så här, men det låter ju inte lika spännande som att vara konstapel. Alltså. Det, där får man göra en massa olika grejer. Var jobbade du som polis då?
De sista 10 åren på länsspan, eller länsnarkotikaroten på spaningsdelen av det.
I Stockholm?
I Stockholm,
okay. Precis. Så. Det låter ju ännu mer spännande än att
än att göra systematik i säkerhetsarbete, skriva papper. Och ja, men ja, det, såklart, så är det ju.
Men det är ju då någonting som gör att man lämnar polisyrket. Vad var det som i ditt fall fick du känna så här, men nu testar jag någonting annat?
Ja, men det var nog just det där, nu testar jag någonting annat. Det var okay. Egentligen inget, alltså många säger så här, men nu tröttnar jag, det här fungerar inte och allt är värdelöst och lämnar liksom i desperation. Och så var det absolut inte.
Nej.
Jag trivdes jättebra och sen så fick jag det här erbjudandet och kände så här, men prova vi det.
Men hur får man ett sånt erbjudande då? Är det någon som du känner? Eller
ja, faktiskt Lena som har varit här. Hon, det är samma företag som hon jobbar på nu. Som...
Så Lena som vi kan se här under hösten i 20 polis?
Precis. Och som var med i din podd.
Jajamän, hon har varit med och ja, som hade gjort ett penetrationstest på den här byggnaden. Där.
Precis. Så sånt gör vi också.
Just det.
Ja, och eftersom jag jobbat som spanare så är det även sådana jobb, alltså spaningsjobb, när företag behöver liksom, vi misstänker att vi har en anställd som gör något fiffens, till exempel att sjukskriven när jag glider runt på jobbet och gör inget vettigt, kan ni spana på den här och se om han verkligen är sjuk, eller hon?
Ja, just det, även sånt alltså.
Så du har nytta av mina spankunskaper.
Ja, just det.
Nej, men egentligen började det väl med att de skulle hålla mängder med så här utbildningar i PDV, pågående dödligt våld, skolskjutningar och sånt. Liksom, och behövde mer folk för det. Så frågade de mig och en till om vi kunde komma och göra det på halvtid.
Okay.
Men polisen var inte så benägen att låna ut oss på halvtid.
Nej.
Så det gick, ja, det funkade inte. Sen plötsligt så blev det att jag fick komma dit på heltid istället.
Ja, men jag undrar om inte polisen behöver göra ett litet omtänk där kring. För det är så här, vi släpper det helt eller så inte liksom. För vad är egentligen det stora problemet om du skulle vara på halvtid? Om det skulle passa dig och myndigheten?
Ja, de skulle ju haft en polis på halvtid.
Ja, jag menar det. Och är det ett problem? Nej, det är väl en tillgång snarare än att man försvinner helt och hållet.
Och det kan jag väl tycka känns som en liten tråkig del inom polisen och säkerligen andra statliga delar också, att man ser ju inte det här det, som det var förut. Alltså de som jag jobbade med som var äldst, så säger att de började polishögskolan 70-talet, 80-talet någonstans. Hela deras klass, de är ju fortfarande kvar och är poliser, eller så har de dött. Liksom. Mm. Uh-huh. Man slutade inte, det är en eller två. De som börjar på polishögskolan nu, det är så här, men det är ju kul att vara polis. Men det är ju inte något man gör hela livet nödvändigtvis. Men den intagen bygger ju mycket på så här, vi tar in så att det ska räcka hela. Alltså, tar vi in 100 stycken, då kommer det att gå 100 i pension, och så ser det ju inte ut.
Nej, så är det verkligen inte. Och det händer så mycket, och jag tänker bara på det avsnittet som jag haft tidigare med Filip, som då är polis och youtuber och gör roliga liksom filmsnuttar för kidsen liksom. Och bara, nej, men jag kanske kör det här polis, jag tycker polisen är kul nu, vi får se. Det är ett helt annat tänk kring. Men när du började då, hur började det att du ens fick tanken att liksom så här, hur kom du på att polisyrket skulle kunna vara något för dig?
Ja, jag gick ekonomisk linje 90-talet. Det var ju liksom Wall Street, Gordon Gekko, Money Never Sleeps. Vi skulle tjäna pengar. Liksom, lite sådär, bara man tjänar mycket så var det lugnt. Liksom.
Man var juppig som det hette.
Ja, men, ja, absolut inte. Jag gick i gymnasiet. Så att jag, det var inte så att pengarna rullade in, men det var ju där. Liksom,
det var det uttrycket som
livet
var
lev, liksom, dit skulle man. Så, ja, så gjorde man lumpen och så skulle man skaffa sig något jobb och börja jobba med ekonomi. Det var inte så roligt det där med pengar ändå.
Nej.
Så mina föräldrar är bortresta, ligger i soffan, kollar på tv och bläddrar mellan de två kanalerna som fanns. Nej, det måste ju ha funnits något mer. För plötsligt kommer det upp en tv-reklam och bara, är du kvinna och invandrare, bli polis. Och det är bara, det är ju jag.
Alltså, det var spot on.
Precis. Hur? Det måste vara TV:n pratade till mig. Nej, men på något vis här, så bara kände, nej, men det har jag aldrig haft en tanke på.
Nej.
Men varför inte? Jag gör testerna och ser vad som händer.
Ja.
Och så gjorde testerna och så plötsligt bara, ja, kom man in och kände, ja, men varför inte? Jag går dit och ser vad som händer. Det var verkligen inte en dröm som har varit.
Nej, okej. Okay. Du blev typecastad i soffan hemma.
Ja, ja, men verkligen. Och jag ångrar inte ett ögonblick. Även om jag gör något annat nu så är det...
Nej, just det. Liksom, det kanske var, det var ju den här tidiga generationen tidigare än den tidigare generationen. Ja. Som var villig att bara testa sig om det är något kul och så vidare.
Ja, men kanske något mellanting tror jag. För vi gick väl inte i skolan så långt ifrån varandra, kan jag tänka mig, i år. Jag började 95.
Ja, just det. Jag var 88.
Okej, ja. Det var några år. Ja, men i alla fall, de som började på 70, liksom verkligen så här, de är ju kvar hela vägen. Vi var där, lämnade ett antal, och nu är det verkligen så här, man blir polis, ser vad som händer.
Ja, det är intressant.
Och det får polisen vänja sig vid.
Ja, jag tror att man kanske måste på något sätt hitta en linje som funkar för att, och framförallt behålla folk, och om man inte kan behålla dem så i alla fall försöka få tillbaka en del också. Ja. Och försöka locka med någonting. För det är inte så once a cop, always a cop. Kanske i huvudet har man det här polisiära kvar. Men vi ser, det är många duktiga som slutar, och det är tråkigt för myndigheten. Var började du jobba sen efter skolan då?
Jag började i Söderort, bodde i Söderort också från början, så att under praktiken så var jag väl på, man var ute på Näpo, för att i Söderort så skulle man göra om radiobilsverksamheten, eller man flyttade hela, det var Farsta och Skärholmen som slogs ihop, och så innan det så var man mest på Näpo. Så då var jag i Aspudden. Efter jag hade varit där, då la de ner det. Så det har hänt lite. Sen kom jag ju då till radiobilarna, ordningen. Och så la de ju ner det där också. Så hamnade jag i Skärholmen, men det finns kvar.
Såg du någon sån här röd tråd? Var jag än kommer så läggs det ner.
Ja, men lite så.
Men hur var det då på de här ställena innan de lades ner?
Innan de la ner. Nej, men jag trivs väldigt bra. Alltså, jag tyckte... När jag kom ut, det är klart, då vill man ju åka radiobil. Liksom. Åka fort, fånga tjuvar. Liksom så här. Kanske inte vara det långsiktiga planerandet och närpolisverksamhet. Så. Jag står helt för och tycker det är jätteviktigt och bra, men det var ju inte det jag ville göra. Liksom. Så, just då. Men på praktiken var det ju jätteintressant. När det är i och för sig en handledare, hon vill nog helst åka radiobil, men det passade inte så bra för hennes, alltså, familjeförhållande, så att det var bättre. Okay. Så vi åkte ganska mycket som radiobilen då, även om vi...
Ni var på Näpo?
Ja.
Okej. Okay. Hur länge var du på Näpo där?
Det var ju under praktiken. Sen så fick jag ju plats på ordningen när jag kom ut.
Okej, så var det. Okej, jag missuppfattade. Radiobilen då? Den klassiska polistjänsten liksom.
Ja, men det är... Jag slutade efter 22 år som polis. Jag tror jag gjorde 10 år i radiobil. Inte hela tiden 10 år, kanske så här, jag hade lite andra. Men alltså, så grymt roligt. Det finns fruktansvärt tråkiga ögonblick och så åka radiobil. Man får tråkiga jobb, men överlag liksom. Man vet aldrig vad som händer. Jag trivdes sjukt bra med det.
Mm. Gillade du det där att du inte visste vad som skulle hända under passet och bara sätta sig i den där bilen och garageporten öppnas och sen får vi se?
Ja, men verkligen. Och så bra folk man jobbade med, så liksom kul.
Ja.
Men då började jag ju på radiobilsverksamheten i Västberga, liksom turlag. 8 turer, det var ett stationsbefäl, eller hette vakthavande på den tiden, som kan ha varit 50-någonting. Ett yttre befäl i 40-årsåldern som liksom sin tur. Det var väldigt trygghet där, man jobbade ihop. Och alltså, om man var nybörjare så hade de ju lite känsla för sig, men då får du åka med den här och hur går det?
Just det.
För sen när man mot slutet när det var på närpolisstationer, då blev det ju mer periodplanerat och man visste inte vem man jobbade. Det är ju praktiskt för ens egen del, kanske liksom rent tidsmässigt, men jag skulle inte vilja vara yttre befäl idag, kan man väl säga.
Nej, det var mer praktiskt. Det blev mer praktiskt för att planera sin egen tid. Men hur var tryggheten liksom arbetsmässigt att åka i ett satt turlag med satta befäl och så? Hur var den jämfört med när ni började liksom planera om lite mer vilt? Ja.
Nej, men det var en väldigt trygghet just det här. Och med ett stationsbefäl som man hade i sin tur och ett vakthavande som var äldre, hade jobbat länge. Det var ju liksom en trygghet i det här. Man visste vem man jobbade. Man visste, alltså, åker vi in i något som, det här är på gränsen, ska vi verkligen åka in i det här? Det är läskigt liksom. Så visste man vilka som kom och vad man hade liksom i ryggen.
Just det.
Och jag litar ju på folk överlag, men egentligen visste man ju inte det, för att det kunde ju vara i Skärholmen. Vi kommer ut med en bil, ska jobba natt. Så kommer resten från någon helt annanstans, alltså Globen och Farsta eller vad det var.
Just det. Nej, jag kommer ihåg när jag jobbade in i stan då. Jag jobbade ju E-turen då. Och då jobbade man ju parallellt med dem på Söder E-turen, Östermalm E-turen. Så man lärde inte känna bara de som jobbade på sin egen station i E-turen, utan man träffade på E-turspiketen Söder. Och ja, jag tyckte att det var, och sen jobbade man med samma människor, det blev en trygghet i det, man trivdes att jobba med den, kanske mindre bra med den och så vidare. Det var, jag tyckte det fanns en otrolig charm i det där alltså.
Absolut.
Vi hade till och med piketer i varje turlag, en piketgrupp i varje turlag då. Så att när man ropade på en piket, då kom ju vår piket, eller om den överlappade så kanske kom D-turspiketen, men då kände man ju dem också.
Men det blir ju en väldigt trygghet, för man vet ju vilka man jobbar med och vad det är liksom, vår piket som kan komma in.
Men exakt, ja.
De vet hur ni jobbar och liksom taktik, de behöver inte fundera, har ni gjort det här, har ni inte liksom, utan jobbar efter samma taktik, även om de kanske har tränat mer på vissa saker.
Men åkte du med ofta med samma kollega, eller bytte ni i turen, eller hur gjorde ni?
Nej, det var mest en som vi åkte med. Jag åkte med.
Ja. Och hur blir det då att åka med samma person ofta så där? Vad händer i en radiobil när man sätter sig där och ja, man lär väl känna varandra, antar jag.
Ja, men absolut. Det blir ju en väldigt nära relation. Sen det tycker jag inte förändrades så mycket i och för sig på närpolisstationen, för man valde ju vilka man ville jobba med.
Just det.
Så.
Ja.
Sen blev det ju alltså ströpass som man jobbade med andra. Men det blir ju en väldigt nära relation, och samma där, man känner ju liksom, man behöver inte prata så mycket. Ja, men, tar du vapen, tar jag batong när man ska in någonstans, utan man känner varandra och vet liksom.
Just det.
Så, det tyckte jag funkar bra.
Är det någonting man övar upp, eller går det gradvis då att man lär känna varandra på det sättet, att man tar vissa positioner eller någon tar snacket, eller hur går det där till?
För min del var ju helt nya, det kom ut från polishögskolan precis och hade ju aldrig haft liksom de här drömmarna om att vara polis, så jag hade nog inte riktigt tänkt mig in i vad jag skulle hamna i. Nu hade jag i och för sig gjort 18 månader praktik, så att man hade väl lärt sig lite. Så där blev det ju ganska mycket av en process att lära sig det, för min del också. Så jag kan tänka mig, om jag hade bytt tur och kommit in en annan och börjat jobba med en, så hade jag ungefär samma erfarenhet. Då hade det nog blivit mer att man hittar sina roller. Just det. Nu blir det mer att jag fick fråga vilken min roll är. Vad ska jag göra här? Hur ska vi göra nu?
Så. Vad skulle du säga var din styrka som polis? Alltså dina styrkor som polisman?
Det är sjukt objektiv. Vilket kan reta folk till vansinne till viss del också. Man måste tycka illa om saker. Men ja, fast det kan ju faktiskt finnas. Där är en busa, han är dum i huvudet. Ja, fast han kanske haft det. Alltså, så.
Okay.
Och sen så tror jag blir inte arg. Alltså, det är inget som har gjort mig arg. Jag kan ju i efterhand tycka att det här är en idiot som har gjort det. Men, och jag tror att om man... Ibland får man ju spela arg för att visa att det här är inte okej. Okay. Men blir man arg på riktigt, då kan man nog inte kontrollera sig fullt ut.
Alltså, just det.
Då gör man saker som blir fel. Antingen går in i farliga situationer för att det här är bara... Man tänker inte liksom. Just lite det. Tunnelseende av ilska. Medan jag tror att jag i alla fall tänker igenom. Och sen som så här, den här, honom behöver vi vara arg på. Då låter man arg.
Alltså, just det.
Nu är det slut. Sluta, gör inte på det här viset. Ja, visst liksom.
Har du aldrig känt att någon propp har gått liksom så där och du känner den här liksom verkligen naturliga ilskan någon gång att du bara måste så här backa bak, kanske låta kollegan gå fram eller så här, du har...
Nej, jag skrämde livet ur en kollega en gång däremot. Jag hade varit på något jobb och alltså var någon stalkeraktigt, fast han hade gått till fel lägenhet. Han stod och ringde på någon dörr, han skulle in där liksom. Mm. Och de blev ju rädda. Så vi kom dit, så bara försvinn härifrån. Så ja, men jag vet inte vad han ylade om liksom, iväg. Så kommer han tillbaka, så bara, ni får åka en gång till och skicka iväg honom. Han verkar inte fatta det där. Så bara, vad gör du här? Gå härifrån. Och han lommade iväg. Och sen så tredje gången vi kommer dit så här, men nu får vi ta i allt vi åker. Så jag lyfter upp liksom stora ficklampan, rejäl liksom. Och så bara, det här är sista chansen. Bara ställer mig och skriker 2 centimeter från min kollega. Jag tänker, nu, det här blir jobbigt. Nu hamnar vi på någon CU, internutredning eller något sånt där. Och då fattade han att där gick nog gränsen liksom. Men jag var ju inte arg egentligen. Jag var så här, hur löser vi det här? Ja.
Du fick spela arg, helt enkelt.
Ja, men det var ju lite så.
Ja, man får... ja men det kan jag se framför mig också när jag tittar tillbaka. Så att visst har man varit tvungen ibland att liksom verka arg eller tvärtom kanske behärska sig för att man... Så man någon form av skådespeleri är det ju ibland.
Mm.
Man får känna av situationen liksom.
Lika mycket som man måste spela tokig ibland också. Alltså hamnar man i en situation, det finns bara en väg ut här. De är fler och de går emot oss. Alltså, vi kommer ta med oss ett gäng av er när ni ger er på oss. Frågan är bara vem. Och då kan de ju säga, ja men inte mig, jag vill ju inte ha stryk liksom. Ser man tillräckligt tokig ut så brukar de flesta backa, även om de är många, just för att de är ändå en enskild person i den stora gruppen. Ja, fast jag vill ju inte bli skjuten, jag vill ju inte ha smäll liksom. Så sånt jobbar man med ibland såklart.
När du kom ut, du berättade när du sa så här, men man var ny, man kom ut i turlaget, man visste inte. Hur visste du, jag menar så här, reaktioner på olika... För man är ju med om saker som polis som ingen annan egentligen är med om. Det är så konstiga grejer som händer. Hade du funderat på de här sakerna? Liksom? Vad händer om jag möter det? Vad händer om jag kommer till en trafikolycka? Vad händer om jag träffar en person som har hängt sig i sin lägenhet? Hade du haft de här tankarna under din utbildning och sådär?
Ja, vi gick ju 10 månader på skolan och sen så hade man 18 månaders praktik och så tillbaka 6 månader. Och de 10 månader på skolan, då var det ju mycket så här plugga och man hade ju lite övningar. Men jag tror inte jag riktigt satte mig in egentligen i det tillräckligt, för jag märkte på praktiken mycket att man säger, oj, ser världen ut så här liksom. Man har växt upp i någon villa förort liksom, glad och lycklig och pallat äpplen som värsta hos grannarna liksom. Och så bara, oj, det var folk som hade ännu värre liksom. Så nej, jag var nog inte riktigt förberedd, det kan jag inte säga.
Hur gammal var du när du kom ut färdig då?
Jag började när jag var 23, så 24 gick jag ut på praktiken och,
just det.
Så
alltså det var ett litet awakening ändå då, liksom att shit, samhället ser inte ut som jag exakt trodde, var det så?
Som jag minns det är ju som sagt ett antal år sedan, men jag minns bara när man började på sina 18 månaders praktiken, där var vi på krim, så var det en äldre kollega och hon skulle delge en utredning. Liksom, utredningen var klar och han hade blivit kallad, kom in och läste utredningen om han ville innan det skickas till åklagaren. Och så, nej, han svarade inte, det var en pundare av något slag som bodde i en husvagn. Så hade hon fått något tips om att den här husvagnen, där bor han. Liksom. Kan du hänga med, tyckte hon, och sa till mig, ah, visst, liksom, man var på helspända. Shit, nu är det en riktig bandit. Det här är ju hur grymt som helst. Liksom. Knacka på, han var inte ens hemma. Så som jag minns, delgavs han ju inte. Och det är lite det jag backar tillbaka till nu när folk tycker att, alltså, som man pratar med i mitt nya jobb, tycker saker är läskiga. Att, ja, men det är klart, de har inte den erfarenheten. Mm. När jag möter en pundare idag som är lite stökig på tunnelbanan, så här, men lugna av er, gå av bara. Mm. Medan många tycker, oh, det här är lite läskigt. Just fast man har inte varit med om det och inte satt sig in i situationen.
Så. Nej, just det. Mm. Nej, man får ju mycket värdefullt med sig, ja, som polis, som man kan använda också faktiskt privat. Som gör att man dels att man kanske inte då blir rädd för vissa situationer, och sen i vissa situationer kan man läsa av som mer farliga som en, ja, del andra, tvärtom. Så det är klart att den utbildningen man får på gatan, så att säga, som polis, går ju inte att få på de här första 10 månaderna. Nej. Som du berättade. Det är svårt.
Får man vara lite gammal och bitter och sådär, så känner jag, den gamla utbildningen med 18 månader praktik, det är just det, praktiken, det var ju där man lärde sig och liksom fick en möjlighet att bli polis. Mm. Alltså, den kortare varianten som är nu, upplever jag att det är ju svårt att liksom, ja, du lär dig lagstiftning och så här, men verkligen det här att bli en polis är ju svårt på en så kort tid. Jag behövde det i alla fall, det kanske är kanske.
Här gick ju samma utbildning faktiskt, och den här grundkurs 1 och grundkurs 2. Och det, jag tyckte också att det var bra faktiskt. Ja. Och jag fick också många sådana ögonöppnare. Men jag brukar alltid fråga om en händelse som har stuckit ut under din tid som polis. Har du någon sån specifik, eller har du flera som liksom ligger på samma nivå, eller hur ser de ut, de här olika händelserna du har varit med om?
Nej, men lite är det så. Mina minnen från polis nu har inte lämnat för mer än 2 år sedan, men fortfarande så är det de positiva grejerna.
Kul.
Så att man har ju varit med om väldigt mycket, både negativt och positivt, men ändå så här, man hade väldigt roligt, och mycket berodde ju på kollegor och grejer. Men så tänkte jag så här, men vad ska jag ta upp för grej? Liksom. Just det att någonting. Så min yngsta, eller min enda dotter, jag har någonstans mellan 1 och 6 barn, beroende på hur man räknar. Men den som är mitt biologiska, hon bara, ta den om kenianen. Jaha, sa jag, ja, men varför inte vi kör den? Uh-huh. Och då kan jag berätta direkt, det var ingen kenian inblandad i det här, utan jag har lagt till den i historien för att jag ska bli mycket bättre i liksom. Det var inga kenianer, utan...
Okej. Har det någonting med löpning att göra, eller?
Det kan ha något med löpning att göra. Och kanske ett litet misstag från min sida.
Ja, låt höra. Vad var det för ärende?
Nej, men det var ett narkotikaärende. Det var när jag var på en narkotikaspan. Då, som, det var väl mer av en avknoppning på det här. Alltså, man jagar någon stor bandit och försöker liksom följa uppåt och neråt i leden. Hur kommer det knarket in och vem har gjort det här? Och den här personen hade ramlat in på något, från sidan, och märkte att, ja, men han håller på med något, men det har inte med vårt stora ärende att göra. Så vi skulle helt enkelt åka och gripa honom och göra husrannsakan hemma hos honom, vår spangrupp. Så vi åkte dit, och jag och en till, vi gick in i trapphuset där och kollade, det var hiss och grejer, var på Södermalm. Och liksom kollade vilken våning bor han på, sådär. Plötsligt bara kommer hissen ner, så kommer han ut. Så bara, shit, det är ju han liksom. Ja, men du vill bara köra. Så vi griper honom. Hej, du är gripen. Narkotikabrott. Han fattar ingenting. Liksom. Är du snäll? Ja, men jag är en bra kille. Liksom. Ja, du får följa mig in till polisstationen. Mm. Så vi bojar inte upp honom. Liksom, är det grova narkotikabrottslingar? By default, bojar upp dem. Men det här var inte så grovt. Det var liksom någon vi ville bara... Man ville få bort honom från gatan om han höll på med knark. Liksom. Mm. Men, så att vi börjar gå mot bilen. Handled, eller armbå... Vad heter det? Arm... greppet, handledsgrepp heter det helt enkelt.
Handledsgrepp.
Ja, det kan, ja, det är nog så här, upp med ena armen i armhålan och så den andra höll man i handleden där, och så gick vi fram mot bilen, och jag och min kollega, båda två i samma ögonblick släpper handleden för att ta tag i handtaget på bilen. Då hoppar killen liksom en halv meter upp och springer iväg, och så tappar han ju sina telefoner på Götgatan där. Och min kollega säger, men telefonerna är ganska viktiga att rädda i en narkotikaärende, för där kan det ju liksom vara viktiga egenskaper.
Mm.
Så att han drar iväg, eller han stannar till och plockar upp dem där, och jag springer efter. Och han är ju liksom, vi plockar av honom alla prylar, så han är ju lätt som en fjäder. Därav att jag kan ha hävdat att han var en höghöjdstränad kenyan, vilket han inte alls var. Men eftersom det finns faktiskt ett lyckligt slut på historien, som vill jag berätta direkt, så att ingen tror att det är något tråkigheter. Men han drar iväg där på smågatorna på Södermalm, och jag efter, och någon väska hade jag med mig också, skulle liksom... Kände, det här kommer aldrig gå. Men det är ju bara att springa liksom. Mm. Jag springer och springer. Han försvinner längre och längre bort. Så han tröttnar ju också. För han kör ju 100% från ögonblick ett liksom. Det är det man har lärt sig. Biltjuvar som springer. De springer allt de orkar. Och så orkar de en väldigt kort stund. Ligger man på 80% själv så kommer man ju faktiskt ikapp dem tids nog. Och de inte gömmer sig. Men han drar iväg. 100% så han drar iväg. Och till slut så börjar jag komma ikapp liksom. Men det finns en chans liksom. Kommer en kvinna cyklande bredvid mig. Och så bara tittar hon på mig. Du kommer aldrig få honom, säger hon, och bara fortsätter. Och då fick man ju extra lite horn. För bara, det är klart jag ska göra det. Kommer han fram till en taxibil och börjar rycka upp dörren och så här. Och, men av någon anledning får han inte åka med den här taxin. Så han fortsätter springa. Kommer till en till taxi ute på Folkungagatan. Mm. Hoppar in i den där, ser jag, bara, nu är det ju kört liksom. Drar han iväg. Tänker, om jag öppnar hans dörr och tar tag i honom, det är ju risken att taxin drar iväg. Jag kör en chansning. Så jag rycker upp förardörren av någon outgrundlig anledning. Men jag hade en tanke i alla fall att om jag får stopp på föraren, då kommer ju inte taxin åka iväg. Så liksom flyger, passerar taxichauffören liksom flygande in och bara polis skriker till honom, tar tag i banditen liksom. Men han lyckas ju dra sig ur den där bilen. Eller liksom
kom
mitt...
du från förarhållet,
ja,
då?
Öppnar upp förardörren. In genom förardörren. Liksom, i knät på föraren. Liksom, och skriker något polis i ansiktet på honom. Och han bara, vad är det som händer? Rycker tag i den här killen. I passagerarsätet. Och, men man får ingen supergrepp direkt. Så han kommer ju ut. Men han är slut. Han är helt trasig när han har sprungit där. Så jag rundar bilen, hoppar upp och fångar honom och får ju typ något så här. Det var inte Rikspolisstyrelsens grepp enligt boken, kan man väl säga. Och så fångar honom i närheten av halsen, kan man väl säga. Men han sitter fast där liksom. Och jag är ensam. Det är han och jag.
Så kommer... En stor kille eller en liten?
Nej, han var inte så stor så där. Framförallt var han helt slut, han hade gett upp där.
Ah, okay.
Men då kommer en stor kille, en riktigt stor, gående på gatan och så bara, behöver du hjälp? Nej, det går bra,
säger, du.
Säger jag och känner så här, nej det gör det ju inte. Han kunde ju verkligen ha hjälpt mig där. Och samtidigt så hör jag ju på radion liksom, har ni släppt honom? Skriker min gruppchef. Så bara, han var inte helt nöjd liksom. Men då kommer de in, plockar in honom och så skriver in honom allting. Så fick man bjuda på tårta sen.
Men varför? Jag skulle ha sett att du skulle få bjuda. Men det räknas alltså, nu ska vi berätta för lyssnarna. För har man tapp, alltså tappar
fångspillan.
En fångspilla, ja, tappar den, så får man ju ofta bjuda på tårta. Men du fick ju inte spillan här. Du skulle ju ha släppt tårta, tycker jag.
Det var faktiskt så, men jag tycker om tårta. Så att du hade med det att göra egentligen.
Ja, alltså det är ju en anledning i sig att gå och köpa en prinsessa. Ja,
så köpte jag en glasyr, så jag skrev jag fångspillan på den till
mig. Ja, gjorde du det?
Ja, det här mindes jag faktiskt inte att det var så, förrän Lena just berättade, ja, så bjöd du ju på tårta också. Just det, det gjorde jag.
Ja, hon kommer ihåg det också.
Ja. Hon var en av dem som... Ja.
Poliser är ju glada i tårta. Ja. Det finns många anledningar till varför folk måste köpa tårta. Kommer man för sent, ska det vara en tårta. Så det är, poliser är ganska snåla också om man vill generalisera. Så de kommer sällan för sent, för då blir det tårta. Sen om man gör någon... Jag fick ju köpa en tårta vid ett tillfälle när jag gjorde en trafikförseelse i polisbilen.
Ja.
Som inte var helt korrekt. Den var inte bra. Jag gjorde...
Ja, okej, okay. Du kan berätta.
Jag kan berätta. Jag körde faktiskt om på ett övergångsställe. Så en bil har stannat och så kör jag om med polisbussen. Det var inga personer liksom, eller det var någon som hade precis gått över kanske. Men hur som helst, alla bara skrek tårta i bussen. Det var ju bara att åka till närmsta konditori och köpa. Nej, den var ingen bra. Man får inte köra om där på ett övergångsställe. Det var obra.
Ja. Nej, men det var ju, och det där var ju hårdare, speciellt när man var i de här turlagen, då var det ju stenhårt bjuda tårta.
Ja, man kom
det inte släppte undan ju ganska mycket, så att traditioner försvinner ju när det inte liksom är tajta grupper.
Exakt.
Så att, nej, det var ju när man kom till jobbet dagen efter, då stod radiobilen och bara väntade. Hoppa in, vi ska åka och köpa tårta. Det var liksom inga alternativ.
Precis. Det ska bli intressant. Ni som jobbar som poliser nu har kommit ut nya. Är tårtprylen kvar?
Ja.
Det är viktigt att veta. Jag tycker att den hoppas att den är kvar också. Det är lite ordning och reda. En tårta kan verkligen få ordning på folk. Mm.
Prinsess skulle det vara också.
Ja, ofta prinsess. Nu gillar jag ju prinsesstårta, så jag köpte ju prinsess. Men man får ju välja, va?
Det kanske man fick, det är möjligt.
Ja, jag kommer inte ihåg att det var någon sån lag på vilken tårta det ska
vara. Var det något med smörgåstårtan också?
Alltså, det var det.
Ja, det vet jag inte. Det kan ha varit något sån här, om det var ännu värre så var det det.
Men jag tänker på, du var ju på span också, på narkotikaspan, och det är ju, det skiljer sig ju väldigt mycket från att åka radiobil. Alltså jag kan tänka mig att ni hade lite längre ärenden när man kommer upp på länsnivå och sådär, och då är det inte bara något man spanar av liksom över en helg, utan man kanske också använder sig av andra tvångsmedel som telefonavlyssning eller något sånt där. Så det måste liksom, hur var det att liksom gå från det här lite snabba ryck och ut i radiobil, bjuda på tårta,
till det?
till det då liksom.
Nej, men det är ju verkligen, om jag sa att ibland att åka radiobil kan vara tråkigt för att det är liksom ärenden som inte alltid är roliga, så i grunden jättekul, så kan det ju här vara liksom, man ska tycka det är kul att se måla färgtorka liksom. Man kan sitta och titta på en dörr i två pass och det händer inget för att de är inte hemma, men det är så viktigt att vi ser det här om det kommer ut någon, att det är värt det liksom.
Just det.
Så det är ju en omställning, absolut. Först fick jag göra en rejäl omställning att bli polis. Och sen blir man en väldig omställning att ta bort polis också.
Ja, just det, precis.
Komma med dykarklocka och benfixbyxor och sådär.
Men
så
då får man underkänt av Lena, va?
Hon har lärt mig, eller det var jag som började lära henne, kan jag väl säga, för jag var där innan. Men absolut, så är det ju.
Jag har förstått att hon var duktig på att inte se så polisiär ut.
Sjukt duktig.
Ja, kul.
Nej, för det är, gäller ju, alltså, som spanare så är det ju inte det viktigaste att inte synas, utan snarare att synas men
inte märkas.
Precis. För de tittar ju hela tiden efter polisen. Mm. Står man och gömmer sig bakom ett träd, råkar man bli upptäckt, då är det ju kört liksom. Står man precis bredvid och ser ut som någon helt annan, då tänker man, det där är ingen polis, den står ju bredvid liksom.
Exakt.
Tittar åt andra hållet, inte vet jag liksom, så här, det gäller ju att få bort
så
polisen.
Ibland kan det ju faktiskt vara då fördel att krypa lite närmare än stå på den här klassiska polistittaravståndet. Ja. För att en del kanske inte tror att en polis skulle inte stå 2 meter från mig eller något sånt där.
Nej, men absolut, så kan det ju.
Ibland kan det vara det, ja. Du berättade en väldigt rolig historia här. Hur har du, för jag vet ju att det är omöjligt att åka radiobil och inte vara med om saker som också är tråkiga och som man inte ser när man växer upp i det här lilla området. Hur har du reagerat på de här sorgliga och liksom, alltså livet i sig som döden och sånt här? Hur har du reagerat på sådana grejer?
Nej, men de, klart, de finns med och jag tror ju att jag är den person jag är idag på grund av allt man har varit med om, såklart. Förhoppningsvis inte gammal och bitter, men just det att man har liksom, jag har sett så mycket och sett så mycket fruktansvärda saker, så att det påverkar ju en, såklart. Så är det ju, men jag har nog inte grävt ner mig jättemycket i det. Nej. Så, det kan jag inte säga. Det finns ju några som finns kvar liksom i huvudet sådär, att man såhär, undrar hur det gick för dem och sådär. Men,
just det. Ja. Men du har alltid kunnat släcka lampan och somna och sådär, eller?
Ja, egentligen. Det är mer, jag var inne, när vi var på narkotikaspan så var man in, fick man ju gå in och utreda när det saknades utredare, så det hette början på utredningen. Sådär. Och även haft ungdomsutredningar tidigare. Och där blir det ju mer, man får engagera sig djupare. För narkotikabrottslingar sitter jag inte och tycker så jättemycket synd om. Alltså, de här grova, de har ju gjort någon typ av val liksom. Men när man sitter och utreder så kan det ju finnas, alltså, saker att tänka. Så det blir väl djupare. Men just det här, radiobil, det är ju mycket ut, snabba jobb och sen så lämnar man bara över det.
Mm, precis,
så man hinner kanske inte, jag vet inte. Men det är klart, påverkat har det gjort. Man är ju där man är på grund av de erfarenheter man har varit med om.
Ja, precis.
Filosofiskt.
Ja, precis. Ja, men så är det. Jag ställde en fråga där i början som jag sa, det, vad skulle kunna få dig tillbaka till polisyrket idag? Vad tror du? Nu har du varit borta i 2 år bara, men vad tror du skulle kunna få dig att kliva tillbaka just idag?
Just nu ser jag faktiskt inget så som är, för jag trivs där jag är och trivs med det.
Mm.
Så, men som sagt, jag lämnade ju inte för att jag vantrivdes, så att det är ju inte det.
Nej, precis. Ja, men det är väl ett problem då för myndigheten att folk trivs bättre helt enkelt dit de går då, av olika anledningar. Och inte helt sällan kanske man får lite mer betalt om man går från myndigheten till kanske ett säkerhetsföretag eller till en försäkringsbolag eller något sånt där. Det kan ju påverka ens att ha en bättre ekonomi till exempel.
Ja. Ja, man är väl ganska snabb på att förändra sitt beteende efter sin plånbok också.
Ja,
så är det ju. Men det kanske inte skulle vara helt avgörande, så är det väl. Nej. Att det bara lönen. Men lönen är ju inte fantastisk som polis.
Nej, det är det inte.
Men sen så, jag trivdes ju med spaningen och sådär, så, men att gå tillbaka till den, det har förändrats för mycket. Jag känner ju ett antal som jag umgås med privat, så det är ju inte samma sak jag går tillbaka till heller.
Okay. Vad är det som vad har du hört har förändrats inom spaning och sådär?
Delvis är det ju det som Lena berättade om, att man liksom slår sönder organisationen när det finns liksom ett nytt koncept man skulle jobba efter och sådär.
Mm.
Men framförallt så är det ju att efter omorganisationen så hamnade ju narkotika på ett helt annan nivå. Det ska ju hålla på med bara längst ner på poliskontoren.
Okej, ja. Inte på
inte om det inte är liksom någon grov brottslighet på något annat vis. Så tolkades det från början i alla fall. Så man har slagit sönder en hel del och förändrat och gjort om. Och lät inte jättelockande att gå tillbaka till det. Så.
Nej, jag fattar. Nej, och det är väl lite den känslan jag har. Jag har ju goda vänner som jobbar som poliser, och det är väldigt få som säger kom, för vi har Lattjo Lajban just nu. Utan kanske att de känner att det är rätt tufft alltså.
Men sen vissa dagar klart när man pratar med dem, så idag hade vi grymt bra spaning och idag grep vi en hel liga. Så bara, jag gjorde inte det.
Men det är ju det som är det häftiga med polisyrket, att de där dagarna kommer ju, man vet ju det.
Ja.
Det kommer ju de här roliga dagarna, det kommer ju de här roliga casen till slut. Mm. Det är ju omöjligt att inte ramla in på dem, de roliga ärendena.
Nej, men absolut. Och de roligaste är ju när man åker radiobil, det är där det händer.
Mm.
Alltså jag säger till alla som ska bli poliser, håll kvar ett antal år på radiobil. Jag tycker folk lämnar för tidigt, för det är där. Så när jag kommer sitta och prata med mina barnbarn liksom, och berätta om min karriär, inte är det liksom som säkerhetskonsult, vilket jag trivs jättebra med nu, men det är ju inte det de vill höra, utan då är det så här, fånga tjuvar och liksom.
Ja, det är alltid spännande.
Det är ju det.
Mm.
Och jag vill inte gå tillbaka och börja köra radiobil, för det skulle jag säkert inte orka och framförallt inte kunna idag, för det har säkert förändrats så mycket i de där, så att man.
Jo, jag har ju bara sett liksom cockpiten på en radiobil idag. Det var bara okej.
Är det polisflyget? Vad händer?
Man undrar. Vi brukar alltid runda av och prata lite polisfilm.
Ja.
Är det något som du kan kolla på nu?
Ja, men det kan jag. Och det är alltid, men som man får bortse från att det inte fungerar. Så det var ju någon gång man fick vara med Efterlyst, skulle man spela in de här
grejerna. Ja, sitta och ta emot samtal och sådär.
Ja,
eller?
Men även när de spelade in de här själva inslagen.
Ah,
så
okej.
Okay. Det var ju så, men här är ett mord på Södermalm. Ni är radiobilspolis, ni kommer dit. Så bara, ja visst, vi glider in längs väggarna liksom, för att inte förstöra några spår. Så här. Stopp. Vi kör, ni bara kliver rakt in. Fair enough, men inte så vi gör. Nej, men det ser bra ut på film, så vi kör.
Ja.
Och alltså, någonstans får man ju släppa det.
Mm.
Jag vet att Gunvald Larsson inte skulle vara den som sprang in allra först och har piketen bakom sig. Liksom.
Nej, precis.
Men det ser ju coolt ut, så varför inte?
Absolut. Bra karaktär också.
Ja. Nej, men så jag tittar absolut.
Är det någonting, har du någon film som du skulle kunna, eller är det serie eller vad som helst som du kan rekommendera som vi kan spendera några timmar på?
Ja, några timmar i alla fall. Jag tittade på en serie nu på Netflix, Unbelievable. Ganska tung i och för sig, men 8 avsnitt tror jag den var.
Mm.
Om en tjej som blir överfallsvåldtagen och just det här med att inte bli trodd.
Liksom. Just det.
Den är riktigt bra. Och ramlar tillbaka lite till en själv också när man har varit på sådana ärenden. Det är ju en väldigt svår brottslighet liksom.
Oh.
Här och, men jag följde med honom hem, men sen ville jag inte.
Ja,
okej, du följde. Alltså, och har man visat minsta tvekan, så här, men vänta, är det här på riktigt? Mm. Det kan ju förstöra för den här tjejen överhuvudtaget att lita just på och det. Lämna. Så att, det
intressant.
Väckte lite i en själv också, ja. För att väl ärligt säga.
Jag har faktiskt fått det tipset innan. Jag har inte sett det, så Det här är ju ytterligare en påminnelse att kika på den här serien. Då. Och det är väl också, det du berättar är ju väldigt viktigt att bli trodd, även om polisen möter ju ofta personer som ljuger.
Ja, det händer.
Det händer ju ibland, ibland tänkte jag så här, ljuger alla människor? Konstant, eller är det bara liksom... Men då är det också svårt att möta folk och vara öppen. Och det, som du säger, det är oerhört viktigt att bli trodd i de här lägena. Det är oerhört viktigt.
Ja, nej det...
För det är lätt att bli lite också, man kan bli cynisk som polis också. Att liksom alla begår brott och alla ljuger och alla beter sig illa. Men så är det ju faktiskt inte.
Nej, absolut inte.
Men ens verklighet ibland blir ju det när du är ute och jobbar med människor som beter sig på det sättet.
Och det är ju det som förstör, för om vi nu pratar våldtäkts, just det finns ju fall där det har varit lögner rent liksom påhitt i något hämndsyfte eller vad det kan vara. Och det där förstör ju så mycket för alla andra. Och när det sätter det minsta lilla liksom i huvudet på polisen som ska förhöra första gången, ja, det kan förstöra så mycket i alla led tills liksom hela vägen. Men sen så, om jag får nämna en annan.
Absolut.
Men det är inte egentligen polis, utan det är ju Americans, men det är ju mer spaning. Deras sätt att ändra karaktärer, sjukt bra.
Är det den här spionen?
Ja, de är ryska spioner.
Ja, den har inte
men
jag
de
sett,
alltså. Kan förändra utseende och något grymt.
Ja, den har inte jag heller sett, men den har jag hört ska vara bra också, Americans, ja. Ja, men det kanske är något för jag var ju spanare på Säpo, så det kanske jag får knyta till den tråden då i mitt tidigare polisiära liv.
Ja.
Då var man ju ännu mer längre bort från liksom det polisiära nästan.
Och det går inte så fort, va?
Nej, det var det som faktiskt fick man sluta, om jag ska vara ärlig. Jag gjorde något gig för polisen för en tid sedan och då några var spanare där och sa, men tänk att vara spanare idag med Netflix. Ja. Man sitter 4-5, 2 korsningar bort och man har 5 poliser innan, då kan du trycka någon serie där, vet du.
Ja, men absolut. Det ska väl ärligt erkännas att det kanske har tittats på någon serie under arbetstid.
Ja, men jag lyssnade på P1 och löste korsord. Det gjorde jag också på arbetstid, men sen så sätts det igång på en sekund också, då läggs det åt sidan såklart.
Så nu kollar de Netflix och lyssnar på Snutsnack då?
Ja, Snutsnack, och spelar Candy Crush.
Ja, men
något sånt.
Nej, men det som kan säga, jag har ju lyssnat på ett antal avsnitt, jag är verkligen dålig poddlyssnare, men framförallt om man har känt sådär, men det här är någon jag känner. Men det är ju ändå grej, men vill folk höra det här och sådär, men just som min sambo berättar, hon har ju inte varit med om. För henne är det ju liksom helt nyheter och jättespännande allting. Liksom. Så jag känner att jag har berättat för lite om mitt jobb för henne. För hon har lyssnat på alla avsnitt.
Ja, vad kul. Det gillar vi. Vi gillar din sambo.
Ja, det var hon som ringde in och tjallade på mig också.
Ja, precis. Hon har gulat ner dig. Nu har hon säkert hört den här historien när du har brottat ner den här killen. Som
inte var kenian.
Som inte var kenian.
Vill jag bara lägga till ännu en gång.
Roligt att du har döpt det till kenian.
Ja, det var någonting. Så sprang han iväg. En höjdstränad kenian. Var det verkligen här, sa de andra i turen. Ja, så var det. Så kanske därför jag bjöd på tårta för att få berätta historien om hur bra jag var.
Kan det ha varit avslutande. Ja. Vad har du i fickan?
Jag tror det är allra vanligast vad man brukar, typ så här, nycklar och plånböcker och sådana här bilnycklar. Jag har beredskap på jobbet nu.
Mycket
de kan ringa in våra kunder.
Alltså.
Ja, men det är ju det.
Mycket
kunderna
nycklar.
Kan ju ringa in mitt i natten om det händer någonting och då har vi en som är i beredskap och det är jag nu. Bra har det när man sitter och pratar.
Kort och nycklar hade du i.
Precis.
Ja, väldigt average.
Och sen har jag 3 telefoner.
3 telefoner är ju starkt alltså.
En privat. Och så en beredskapstelefon. Och sen har jag en rosa telefon.
Oh,
den här fick jag från jobbet nu. utan rosa. Så kom jag hem och så sa jag till min dotter, men du har ju haft en sån här iPhone, har du något fodral till den? Jajamensan pappa, sa hon och log. Så var jag vad är det här? Kommer hon tillbaka med ett rosa? Jag har ju inte hjärta att säga nej till min dotter.
Nej, det får man
men
inte.
Men jag har blivit lite så här, den viktiga telefonen, den rosa, den tappar man inte bort i första taget.
Du, den är finast av alla dina tre telefoner, får du hälsa, får du hälsa din dotter. Daniel, stort tack att du var med i podden Snutsnack.
Tack för att jag fick vara med, det var jättekul.
Tack. Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Snutsnack. Men ha tålamod, det är bara en vecka kvar till nästa landar ut i poddeten. Gilla oss på Facebook, gilla oss på Instagram, så hörs vi. Ha det fint. Hej då!